Det hjälper inte att varje gång sparka den som har gjort något fel, utan man behöver rigga systemen så att fel inte begås.
Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg idag.
Och så här låter jag, Andreas Berg.
Och idag ska vi prata om data, journalistik och korruption. Hur går det här ihop, Andreas?
Ja, jag har pysslat ganska länge med korruption och misstänkt korruption och korruptionsrisker med fokus på svenska kommuner dessutom.
När du säger sysslat med, menar du forskat om så att ingen...
Ja, bra förtydligande. Så detta är ett teoretiskt och empiriskt men inte något jag praktiserat forskningsintresse. Och några slutsatser har jag dragit tillsammans med mina kollegor. Jag vill särskilt nämna Gisur Erlingsson och Rickard Örvall och Mats Schelin och andra har varit inblandade i det här. Det är ganska tråkigt och deprimerande. Mm-hmm. För det försiggår en hel del oegentligheter. Men vi drog ganska tidigt slutsatsen att Sverige egentligen borde kunna motverka korruption genom att använda å ena sidan vår tradition av öppenhet. Vi har ju en offentlighetsprincip som firade faktiskt 250 år för några år sedan. Mm. Jag tror att den snart kommer att fira 260, för den, man brukar säga att den är från 1766. Mm. Den genomsyrar ju ganska mycket av svensk förvaltning, det här med handlingars öppenhet. Sen berömmer vi oss också om att vara ett land på framkanten när det gäller ny teknik och i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, eller hur?
Vi berömmer oss själva för att vara det, ja. Absolut.
Och kanske var vi det en gång, kanske är vi det inte längre. Men kommuner till exempel har i Sverige haft webbsidor, hemsidor kallar man det för.
Ja.
Sedan 1995. Mm. Så även det har förekommit ett tag. Och ett bra sätt att minska korruption och egentligen förhindra att den ens kommer till stånd är att kombinera öppenhet och ny teknik så att människor som överväger att göra något fuffens inser att det är ganska troligt att någon ser att det här fuffens har gjorts och därför avstår.
Och ett annat sätt att uttrycka det är att kommuner producerar enorma mängder information. Trots öppenhetsprinciper och offentlighetsprincipen så är det svårt att överblicka all information. Så du skulle egentligen kunna känna dig trygg i att du gömmer dig i bruset. Men med ny teknik så kan även stora mängder information bli sökbara. Inte minst med nya AI-verktyg så kan man leta efter avvikelser i stora mängder information. Och då helt plötsligt händer någonting nytt.
Ja. Och då ser man mönster, för det handlar inte bara om att göra saker och ting tillgängliga utan också hanterbara.
Men låt mig ta ett steg tillbaka här och fråga, är inte uppfattningen bland svenskar i allmänhet att Sverige är helt icke-korrupt?
Nej, det är inte uppfattningen. Det är möjligen experters uppfattning om Sverige, men när du frågar svenskar så utmärker vi oss faktiskt genom att till exempel även i jämförelse med våra nordiska grannländer så tror svenskar att kommunpolitiker är korrupta i högre grad än rikspolitiker.
Se där.
Det är svårt att säga vad som är mycket eller lite, men det finns en del orostecken. Sen är ju det svåra med korruptionsmätning att vi inte vet allt som försiggår. Det finns ett enormt mörkertal.
Det ligger lite i fenomenets natur.
Precis. Men okay. Det som jag länge har tyckt var konstigt att ingen gjorde har nu äntligen gjorts.
Och vad är det då?
Det är att kombinera ny teknik inklusive smarta algoritmer med den svenska offentlighetsprincipen i syfte att leta upp och göra sökbara alla offentlig sektors transaktioner med leverantörer. Och
du tänker på Jens Nylanders datadrivna granskningsprojekt.
Exakt så. Som jag tror att vi kan få tipsat om tidigare men inte diskuterat i ett eget poddavsnitt. Jens är känd för lite allt möjligt, bland annat MP3-spelaren Jens of Sweden.
Mm-hmm. Som vi hade uppe rätt nyligen också.
Precis. Och det han har gjort nu, egentligen sedan förra året, är att han har tuggat igenom över 50 miljoner fakturor. Och det täcker då bara de flesta svenska kommuner och ett antal myndigheter under 2022 och 2023.
Mm.
och låtit algoritmer säga till om det finns något avvikande eller misstänkt.
Just det. Och det har han ju gjort ett gäng fynd.
Ett gäng fynd. Och det är egentligen min första fundering kring det här, därför att samtidigt som det här är väldigt bra och kanske long overdue att det blir gjort, så vill jag ändå börja med att säga att den som grottar ner sig på Jens blogg, jensnylander.com, och läser om överpriser och dubbelfakturering och misstänkt vänskapskorruption i inlägg efter inlägg, då kan man ju lätt få intrycket att Sverige är fullständigt genomkorrupt.
Ja, precis. Så då slår biasen åt andra hållet.
Exakt. Då har man selekterat alla de här fallen när algoritmerna har blippat till. Och även om de är intressanta och i flera fall upprörande, så ska vi komma ihåg att av 50 miljoner fakturor så är det mer eller mindre en matematisk nödvändighet att någon kommer att innehålla felaktigheter och konstigheter.
Det är ju faktiskt ett medskick och ett tips eller ett önskemål till Jens själv, att i så fall lägga till en liten ruta på hemsidan där man för varje kommun man gått igenom så anger man ett indexvärde. Hur många avvikelser hittade man på hur många ärenden? Ja. Eller ett totalt värde för alla genomgångna handlingar. Det är ändå en ganska relevant, framförallt om du sedan kan göra det som en tidsserie.
Du tänker som en forskare. Det finns ju vissa försök att mäta kommunbaserad korruption tidigare, och de två mått jag har stött på hittills, varav jag har varit inblandad i framtagandet av ett, är faktiskt korrelerade med varandra, och det vore väldigt intressant om de också är korrelerade med Jens mått.
Just det.
Men det kommer säkert att göras. Detta sagt så tycker jag nog ändå att det finns en del slutsatser man kan dra på basis av det som har framkommit hittills.
Okej. Okay.
Den första är egentligen att det är ett särskilt problematiskt läge när kommuner köper in tjänster från konsulter som nästan bara har som marknad att sälja konsulttjänster till offentlig sektor.
Och det är ju verkligen en specialistnisch i konsultbranschen att sälja till offentlig sektor.
Ja, och då undrar jag lite grann varför vissa nischar sig på det sättet.
Dels därför att det är en annan typ av verksamhet än vad privata företag är, om vi ska snälltolka.
Ja.
Dels därför att det oftast är förknippat med upphandling, vilket är väldigt komplicerat jämfört med att sälja till privat sektor. Fortsatt om vi ska snälltolka. Men man kan också tänka sig att en illvilligt sinnad konsult skulle kunna se möjlighet att tälja guld med smörkniv.
Det finns ju det Friedmanska talesättet att den som spenderar andras pengar på andra människor är kanske inte supernoga med vilka priser och vilka resultat man får.
Med det sagt så vill jag nog ändå hävda att det är bra att offentlig sektor köper in tjänster för att utveckla sin verksamhet ibland.
Det tror jag också. Och jag skulle aldrig ge rådet att undvika, men jag står fast vid att man bör hålla ögonen på det här, i synnerhet när det inte finns marknadspriser och när det är tjänster som är svåra att utvärdera resultatet av. Och det är det ganska ofta, kan vi nog säga. Och en hel del av det Jens har hittat är ju då väldigt välbetalda föreläsningar eller konsulttjänster som kan utvärderas endast mot ett väldigt abstrakt mål eller förhoppning.
Just det.
Och om det då dessutom är så att det har köpts in av någon som känner inköparen, så tycker jag att det ringer lite för många varningsklockor.
Även det här skulle man ju kunna redovisa ganska transparent. Föreläsningar som du tar som exempel.
Ja.
Finns det väl ingen anledning att inte, man behöver inte namnge föreläsaren om man vill bevara den personliga integriteten. Men man kan visa hur många föreläsningar man har köpt in, vilken som var publiken och vad man hade för distribution på olika
till exempel fakturor. Använda öppenhet som medel för att motverka att oegentligheter förekommer.
Ja.
Och det är precis vad jag hoppas att vi ska göra mer av framöver. Jag tycker också att man kan dra slutsatsen att den här teorin om ruttna äpplen än en gång har visat sig inte stämma.
Nu får du nog förklara vad teorin om ruttna äpplen är.
Jag anade att du skulle fråga det. Mm. Vem som helst som läser om en korruptionsskandal kan i princip bevittna den, därför att då kommer ansvariga att säga att det här är oacceptabelt och personen som begick det här felet jobbar inte längre hos oss eller har tagit time out och får sedan sparken. Och då är det underförstått att det blev så här för att det satt en korrupt person i fel position.
Och alla andra är klanderfria.
Men om det finns någon lärdom från korruptionsforskningen så är det att vi är alla potentiella korrupta äpplen. Om vi befinner oss i en situation under lång tid när våra etiska riktlinjer successivt förskjuts så kan vi plötsligt vara den som hyr in en kompis för misstänkt bra betalt och rundar lagar och regler eller inte tänker på hur det här kommer att se ut när det omskrivs i lokalpressen eller på internet.
Mm.
Och det tycker jag man ska ha med sig. För det innebär att det hjälper inte att varje gång sparka den som har gjort något fel, utan man behöver rigga systemen så att fel inte begås.
Här finns ju ytterligare en möjlighet i den typen av data som Jens har tagit fram. Och det är ju att titta på hur ärenden korrelerar över tid och plats eller organisation. För man kan också tänka sig om det är som du säger att en miljö blir successivt mer korrupt utan att man kan peka ut en skurk. Så bör man kunna se att ärenden klustrar.
Ja, och vi kan väl nämna att just nu på Jens blogg står något ganska intressant om Vinnova som har lagt en del pengar på en konsult. Och jag tror att det är en verksamhet som extra mycket är i farozonen eftersom man ska främja innovationer och regional utveckling och det är svårt att utvärdera. Jämför det med om du får snilla pengar i en väldigt konkret verksamhet, till exempel ett sjukhus. Det är en mycket mer påtaglig kostnad än om någon ska främja regional innovation.
Det är absolut sant. Här finns ju också en anledning jämte transparens att nästan ha en negativ bias i inställning till konsulter som man har ett band till för att undvika all typ av sån oro i systemet om inte annat.
Precis. Samtidigt som man ibland vill kunna använda människors kunskap om att vissa konsulter är helt enkelt rätt person för ett visst jobb.
Mm.
Och det kuggar in i nästa fundering som jag har, nämligen lagen om offentlig upphandling, LOU.
Mm, damned if you do, damned if you don't.
Lite grann så. Den är ju då tänkt att ordna så att vi får en rättvis konkurrens, så att man inte ska kunna använda kompisar.
Och så att det ska bli transparent, därför att du ska ha ett upphandlingsförfarande som kan granskas och överklagas.
Exakt. Men i praktiken så blir den lite fel på båda sätten, därför att den som försöker följa lagen finner den ofta ganska otymplig och oflexibel. Och den omöjliggör då att man använder tyst kunskap om en leverantör. Om jag har haft ett visst företag som har levererat en produkt eller en tjänst och jag vet att det funkar, så ska man ju på en fungerande marknad kunna ge dem förnyat förtroende.
Mm.
Det går inte eftersom jag måste göra en upphandlingsförfarande varje gång och kanske byta till någon annan.
Och det blir lite samma effekt som när man ser tjänster som måste utlysas.
Ja.
Men som väldigt tydligt har skräddarsytts för någon. Där du använder den tysta kunskapen. Du skapar kodifierbar kunskap eller mätbar kunskap eller mätbara kriterier som du tror att din tysta kunskap ska mappa mot så att rätt kandidat vinner.
Precis.
Och då helt plötsligt så har vi ju tvingat fram en form av mjuk korruption som mycket väl kan bana vägen för annat också.
Ja. Så det är inte lätt hur man gör det här, och när det gäller LOU så kan den ju också kringgås genom ramavtal eller att företag ger upp vem som lägger bud i olika tillfällen. Så att även om den är otymplig så är den heller inte tillräcklig för att motverka problemet.
Två saker. För det första, visste du att det finns ett ramavtal? Jag vet inte. Jag vet att det finns en konsultbyrå som har ett sånt ramavtal, men jag gissar att det finns flera eftersom det är ett ramavtal för managementtjänster till staten.
Ja, det verkar rimligt att det finns, ja. Men det är väldigt stort då.
Mm. Det är stort, men samtidigt är frågan, finns det inte ett egenvärde i att ha en heterogenitet i vilken typ av, när du tar in omätbara tjänster eller tjänster med omätbar kvalitet, då kanske det finns ett värde i att ha flera leverantörer.
Ja, när du väl har kapat det där ramavtalet så har du ju nästan skapat monopol.
Det finns ju också ett undantag. Under en viss summa så kan du göra direktupphandling.
Mm.
Och det är väl det som, när jag skummat Jens blogg, så verkar det ju förekomma en hel del sådana fall där man försöker placera, man gamar systemet.
Man kan dela upp i mindre utgifter. Precis. Fjärde är väl egentligen det intressantaste, nämligen varför har detta inte gjorts tidigare?
När vi pratade inför det här så nämnde du öppna data. Ja, det sänder ju kalla kårar.
Något slags buzzword för 10-15 år sedan.
Runt 2012 skulle jag säga att det peakade. Ja. Jag var ju bland annat inblandad i en utvärdering. Ops, finansierad av Vinnova.
Så där.
För att titta på varför öppna datasatsningar inte blir av. Därför att man var ju så fullständigt övertygad om att med vår offentlighetsprincip, våra register och möjligheterna, eftersom vi är så digitaliserade i Sverige, så borde framförallt, jag tror det var kollektivtrafik och turism, borde vara de här källorna som bara, det borde ske över en natt. Det visar sig att det är ju inte så himla enkelt att tillgängliggöra data. Det finns en hel uppsjö av olika problem med det. Inte minst, hör och häpna, juridiken kring vad du får lägga ut och inte.
Och integritet och GDPR.
Absolut, och du har olika tolkningar av GDPR i olika regioner och vad som kan falla inom ramen för lagen och så vidare. Sen fanns det ju ett annat problem med det där som uppmärksammades först i efterhand. Och det gällde ju, det här handlade om utbudssidan. Hur ska vi tillgängliggöra data? Men väldigt få engagerade sig i efterfrågesidan innan man började prata om strategier för att öka den här transparensen, öka tillgängligheten till data. Efterfrågesidan skulle ju handla om att fråga. Det handlar ju väldigt mycket om att få entreprenörer att skapa tjänster. Det är ju att fråga entreprenörerna, vad är det för data ni vill ha? Att skapa en one-stop-shop och säga, här, hit kan ni komma och fråga, vad finns det för data? Vilket format kan jag få den i? Hur kan vi upprätta ett API för det här? Det var det ju ingen som la särskilt mycket engagemang i. Jag minns att Stockholms stad skulle driva fram nya tjänster så att man satte en prissumma för den bästa appen som bygger på data från Stockholms stad. Vet du vad prissumman var?
Nej.
10 000 kronor. Då har man inte riktigt tagit med incitamentstrukturen kring att skapa en ny app eller en tjänst eller starta ett företag. Det är ju väldigt tydligt att man har underskattat arbetet på
efterfrågesidan. Den tesar symboliskt på gränsen till hånande.
En aning så. Och sen har vi ju ett annat tydligt exempel just när det gäller den här bryggan mellan utbud och efterfrågan. Och det är ju, som vi har pratat om många gånger, den öppna skolplattformen.
Just det.
Som ju använde ett API, ett interface som fanns i Stockholms stad för att utveckla en tjänst som egentligen uppfyller alla kriterier för att vara en framgång med öppna datamått mätt.
Ja, och var väldigt uppskattad av användarna.
Men det absolut största problemet och konflikten här är ju att Stockholms stad samtidigt hade kastat enorma mängder pengar på en stor IT-konsult genom ett upphandlat avtal.
Ja.
Så att vi återvänder till din föregående punkt.
Ja, många poänger där, men...
Men jag tror det finns en annan aspekt av det än bara öppna data. Jag tycker man ska absolut inte underskatta det organisatoriska, problematiska i att både tillgängliggöra och tillgodogöra sig den här informationen, den här datan. Man ska också komma ihåg att även under öppna data-vågen så tenderade offentlighetsprincipen att behandlas som papper först. Så att om du begärde ut något så skulle du få ut det på papper. Vi var en liten grupp som begärde ut hela databasen för statsbudgeten. Och vi drev ärendet så långt att vi skulle få till kostnaden. Vi fick en uppskattning på kostnaden för att få ut allt det här. Och då var ett av problemen huruvida vi kunde få ut det som data eller om vi skulle få ut det som utskrift. Så att det finns flera problem kring det där. Men man missar också kompetensfrågan. Det är svårt att hantera de här typen av verktyg. Om man inte har gjort det förut så finns den här teknikbarriären som gör att man tänker det här är jättesvårt och då blir det svårare än vad det egentligen är.
Detta är ju den snälla tolkningen att det är kompetensen som brister. En annan tänkbar tolkning är ju att man kanske egentligen inte vill att det skulle granskas mer än var parker lades och hur detaljplaner såg ut. Men hur skattemedel används har vi egentligen inte varit särskilt bra på att underlätta för både journalister och granskande medborgare.
Man kan ju absolut tänka sig att det finns de som inte vill bli granskade.
Mm.
Jag tänker mig att incitamenten ska vara hyfsat starka från journalistiskt håll av två skäl. Det ena är att du kan hitta rätt uppseendeväckande saker, visar det sig ju.
Och få cred för det som granskande journalist. Det har vi flera exempel.
Sen ska vi komma ihåg att det Jens har gjort, det är också otroligt mycket handpåläggning i det arbetet. Han har ju alltså begärt ut data kommun för kommun.
Ja.
Och sen fått göra en genomgång innan han kan köra sin magiska AI på det här. Så att det ligger ju rätt mycket arbete bakom. Men det finns en annan aspekt av det här, och det har vi pratat om för länge sedan. Det Jens gör här är ju egentligen det vi skulle önska oss av lokaljournalistik. Vi har pratat mycket om vad händer om lokaltidningarna försvinner. Och sen så har det varit ett inte tillfredsställande svar för de som oroar sig för det här då, från sådana som mig, när man säger att mycket av den lokala informationen kan förmedlas via sociala nätverk, Facebookgrupper. Men det är också så att den här typen av verktyg låter oss bedriva lokaljournalistik på nationell nivå.
Ja, så är det. Nu är ju lokaljournalistiken lite pressad, men det finns andra som skulle kunna göra det här, de kommunala revisorerna till exempel. Det finns många, eller den politiska oppositionen.
Det finns många, en viktig poäng. Revisorerna borde kasta sig över det här verktyget. Ja.
Men det har också varit ett återkommande tema att den kommunala revisionen är lite tandlös, eftersom man hämtar väldigt ofta i praktiken före detta politiker som är kompisar med dem de nu sätts att granska. Och de skandaler som har upptäckts har nästan aldrig upptäckts i revisionen, utan då har det varit driftiga, nitiska lokaljournalister som har upptäckt. Men det leder faktiskt till min femte och sista fundering kring det här, därför att jag tycker det är slående hur sällan Nylanders upptäckter plockas upp av traditionella media. Det är inte så att det aldrig har hänt. Sydsvenskan gjorde en grej i mars på basis av vad Jens hittade när det gällde ett av Malmös kommunala bolag, surprise surprise, som har levt lite väl vidlyftigt och gjorde en ganska stor grej på detta med hänvisning till Jens. Så kudos till det här. Ja. Men det händer förvånansvärt sällan.
Det är ju två saker som förvånar det här. Det ena är det vi nästan var inne på nyss. Varför inte journalister, när Jens nu har tagit fram verktyget, varför använder de det inte? Mm. För att allting finns ju tillgängligt för dem. Det andra är ju när han har plockat fram verktyget och tagit fram storyn. Mm. Jag tror snälltolkningen är att man känner en oro inför att granska sättet på vilket berättelsen har kommit till. Alltså att granska tekniken för att se, kan jag lita på den här datan?
Du gör mycket snälltolkningar idag.
Ja, men jag har en sån dag. Jag har en sån dag.
Vara cynikum. Låt mig då kasta fram den andra hypotesen, att man måste dela cred för historien med Jens. Och väldigt mycket av det som tidigare har kommit ljuset, det har ju ett granskande team av lokaljournalister verkligen kunnat vara ensamma och sedan få ära och berömmelse och journalistiska priser för vad de har hittat.
Just det.
Men här så får man helt enkelt, dels underlättas arbetet, men det innebär ju också att man inte imponerar lika mycket som granskande journalist, för man har egentligen tagit historien från.
Det skulle
från
ju kallas ett enastående gräv. Många av de fynd han har gjort skulle ju,
ja.
Du har rätt så tillvida att många av de fynd han har gjort, om de hade kommit från en dagstidning eller en lokaltidning och sen så lyfts upp i dagstidningspressen Studio 1 och alla sådana här dagliga nyhetscykelprogram.
Eller Uppdrag granskning eller Kalla fakta.
Och då hade de ju tilldelats
smättad musik i bakgrunden. Ja, ja. Och påknackningar på en dörr där generaldirektören vägrar öppna.
Jag är lite fascinerad att man inte har plockat upp några av de saker som har lyfts upp i hans granskning, tror jag skulle ha fått större konsekvenser i politiken om de hade lyfts upp i dagsmedia.
Vårt tips kan väl vara till eventuella journalister som lyssnar att kolla på jensnylander.com och hans kommungranskning.
Och använd hans verktyg.
Ja. Jag har ett tips till.
Ja.
Av helt annan natur. Men vi har ju tidigare talat lite grann om, vi har faktiskt ägnat ett avsnitt åt rörelsen Effektiv altruism.
Just det.
Och i tidningen Wired har de en lång artikel som heter The Deaths of Effective Altruism, som är ganska kritisk till rörelsen. Och den är minst sagt läsvärd, och det finns i samma nummer också en artikel som är positiv till rörelsen. Så tycker man den frågan är intressant, så är det här två intressanta artiklar i Wired.
Jag instämmer helt. Det finns också skäl att återkomma till både den rörelsen. De knyter ju an till, jag vet inte om vi nämnde det när vi pratade om dem sist, men AI-frågorna, där effektiv altruism överlappar ganska mycket med långtermism.
Just det.
Som då är en dominerande åsikt bland skeptiker till AI. Ja, vi får väl, det här känns som något som kanske får bli ett avsnitt.
Vi återkommer till den frågan på lång sikt.
Tack för att ni lyssnade.